Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja. Ja, då var det minsann onsdag, torsdag igen. Mm. Och Jonas är tillbaka igen här. Han får vikariera väldigt mycket nu.
Ja, jag börjar bli återkommande här.
Ja. Nej, men det är Andreas och gör viktigare saker. De har livesändning på P4 Uppland idag. Så att,
ja.
Och detta är alltså program nummer 47 av Kulturspanaren. Vi firar ju 50 avsnitt snart här. Ja. Herregud vad tiden går.
Ja, verkligen. Det ska bli häftigt. Har du något i åtanke för 50-årsjubileet?
Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt tänkt klart faktiskt där. Jag upptäckte det bara idag.
Ja.
Ja. Men
det är väl något att se fram emot. Ja.
Vi får försöka leta lite i programarkivet. Vi har en massa avsnitt som jag inte har själv i mitt arkiv hemma. Jag har ju varit så noga annars.
Ja.
Med Kulturspanaren. Så att vi får leta fram det tidiga avsnitten med Mattias när vi sänder live på riktigt.
Ja. Lite guldkorn från förr helt enkelt. Ja.
Kanske någon bortglömd artistintervju eller något sånt där kanske kan dyka upp. Vem vet? Ja. Kanske. Jag har ju den där intervjun med Thomas Andersson Vi som jag höll på och letat efter i flera år här i radions arkiv som ska ligga i något tidigt avsnitt.
Ja.
Så att vi får se vad som händer. Men vad har vi gjort sen sist, Jonas?
Ja, vad har vi gjort? Jag har haft lite semester faktiskt. Så att ja, varit uppe i Jämtland och Härjedalen.
Varit ute med vovven, va?
Jajamän, han hängde med. Vi har varit ute och tältat och vandrat och tagit upp oss upp på lite bergstoppar och sådär. Så, ja.
Det är härligt.
Ja, det var helt fantastiskt. Vi var vid sydligaste glaciären vi har, Helagsfjället.
Spännande.
Ja. Tog oss upp där på toppen. Dimmigt som tusan, men väldigt vackert.
Härligt.
Ja.
Jag själv har ju kollat på Arvinge okänd eftersom att min vän Boris är med i den här säsongen av Arvinge okänd då.
Ja, vad spännande. Ja.
Han var ju LSS-ad och visste ingenting. Alltså ingen har vetat någonting om hans familj överhuvudtaget under alla år han har bott liksom på gruppbostad och sådär.
Ja. Oj.
Och det finns ett arv och det är ju inte något stort arv eller så, men de tog det just för att det var en så hjärtevärmande historia. För övrigt en av de mest bäst klädda människorna jag har känt i mitt liv. Otroligt snyggt klädd.
Ja. Ja, men en del har verkligen liksom han hade sinnet för. Ja.
Nej, det var inte bara det. Men han hade kroppsformen för att kunna bära upp sådana här märkesskjortor och sånt där.
Ja. Ja.
Av typ Armani och sånt där.
Ja.
Alltså han var väldigt mån om hur han klädde sig och tyckte det var kul. Det märktes. Även om han inte sa så många ord kanske. Han var inte de stora ordens man, men en person som jag saknar väldigt mycket i mitt liv.
Ja, han gjorde stort intryck utan att liksom ha stora ord, man ska säga.
Ja, mer genom sitt sätt att vara mot andra människor. Så.
Ja. Ja, vad häftigt. Blev det någon klarhet? Eller det är ju lite spoilers kanske.
Jag har ju inte sett. Det var ju första avsnittet var ju förra veckan.
Ja.
Och de blev ju inte klara.
Nej, okej.
Och jag har ju inte sett på det här idag på morgon.
Nej.
För vi har en liten policy hemma att vi tittar inte på tv på morgon hemma.
Nej.
För vi upptäckte att vi båda blev mer stressade av det. Mm. Och blev mindre sociala med varann. Ja. Så att,
ja, men det är klokt, tror jag.
Så vi lyssnar på radio istället.
Ja, då är det lättare att göra annat samtidigt, tycker jag, med radio. Eller poddar kan jag också lyssna på. Så här. Men tv, då är det som du säger, då blir man mer uppbunden och fastnar i det. Liksom. Ja.
Ja. Men jag tjuvade lite i morse, så jag kollade på det nya avsnittet av Motornörd i morse.
Har jag inte sett faktiskt.
Är det en YouTube-kanal med så här motortokar?
Ja, ja.
Nu var de hemma hos en kille som driver en YouTube-kanal som heter Boråsarna.
Ja, ja.
Han hade köpt en tuk-tuk.
Oj. Som han skulle rusta upp då? Eller
var det liksom? Ja, bland annat från någon thai-restaurang i Göteborg.
Ja, häftigt.
Så här, de var inne i hans bilsamling. Ja. Han är ju känd för att ha restaurerat en Amazon till princip originalskick.
Oj, ja.
Och varför han valde att restaurera Volvo och så, det är för att det är så lätt att få tag på delar. Liksom. Du behöver inte sitta och vänta på tullen i ett halvår. Ja, liksom.
Ja.
Utan du kan liksom känna någon som känner någon som har det du letar efter. Så ja. Att det går fort att bygga.
Ja.
Liksom det blir fort färdigt.
Ja.
Och sen visade han ju upp en bil också som fick mig att tänka på tv-serien Macken, om du har sett den.
Ja då. Det har jag.
Du vet sketchen med får en skit i kardantunneln så är det bara att skrota hela alltihopa.
Ja, ja.
En Datsun. Det finns naturligtvis andra bilmärken också, men den där såg så himla udda ut. Så. Ja. Ja, det var kul. Sen så den där tuk-tuken då, för att förra året så var han och han som driver Motornörd, han och en kille som heter Douglas då, som han heter, och en kille som heter Sven Billred. Sven Billred för övrigt en fantastisk bilbyggare.
Mm.
De byggde en, restaurerade en gammal sidovagnsräser.
Oj, ja.
Så att de har varit uppe 2 år i rad nu uppe i Värmland på ett ställe som heter Åshagshöjden.
Ja.
Och kört backrace med motorcykel. Ja,
med sidovagn alltså.
Ja.
Ja, oh, gud vad häftigt.
Med Douglas som burkslav.
Ja, en sån vore det inte fel att ha. Apropå att vara ute med vovven så där, då skulle man kunna ha hunden i sidovagnen.
Ja.
Frågan är om man skulle uppskatta det. Men de ser ju väldigt charmiga ut.
Nej, men de här är gjorda som räser. Så att du i princip har ju bara greppbyte. Så du flyttar ju omkring dig.
Aha.
Det är ju sådana du vet när de hänger.
Ja, okej. Okay. Så det blir liksom det lite inte som en balans. Alltså som en, vad säger man?
Motvikt.
Ja.
Det är ju inte som en HD... sidovagn.
Nej, nej. Det var en sån jag tänkte på. Ja.
Nej, utan det är liksom bara räcken och grejer.
Ja, det blir lite som i tävlingssegling. När de, för där har de ju också så här att man liksom lutar sig ut från båten och så har man, kan man ha ponton eller sådär som liksom. Ja.
Det är lite den grejen.
Ja, ja då förstår jag.
Ja. Men kul. Och då föreslog jag till Jan Thomas att ja, men ni får väl ta med er tuk-tuken till Åsagshöjden nästa år och tävla i backrace.
Ja, det skulle vara något.
Varför är för att det fanns ett svenskt punkband på 90-talet som hette Tuk-tuk Rally.
Ja, ja.
Liksom göra skäl för bandnamnet, ja. IRL så att säga. Ja. Nej, men annars så har det varit mycket böcker, mycket, ja. Lite musik också. Vi kanske får höra en recension av David Gilmours nya album i nästa program. Alltså en av medlemmarna från Pink Floyd kanske känner till.
Ja, ja, spännande.
Så. Men det var det för aktualitetsblocket. Vi måste ju gå vidare, vi är nästan 10 minuter in och...
Oj, ja.
Ja. Veckans raket.
Really, many times I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, då blir det 80-tals hårdrock idag. Eller 80-tals doftande hårdrock.
Okej, det är en ny tappning, men med 80-talets charm alltså.
Eller? Ja. Min gode vän Jonathan, som för övrigt är ett jättestort fan av den här showen, har spelat in i samband med sin 50-årsdag, så har han gett ut två låtar. Så att vi ska få höra den ena då, som heter Don't Look Back.
Mm.
Lite så här, han är ju basist i det kristna hårdrocksbandet Narnia annars.
Ja, ah, okej. Okay. Yeah.
Men här har han liksom gjort lite mera AOR, du vet, så här vuxen hårdrock från 80-talet, alltså Yes, Girl och det.
Ja, vad spännande.
Vi hörde alltså på Don't Look Back med Jono. Nu går vi raskt vidare till recensionerna här. Och jag har läst då en bok som heter Den mörka rosen av Cynthia Harrod Eagles. Som är en slags bokvariant eller vad man ska säga av typ Forsyth-sagan eller släkten Holstein-Gottorp-grejen.
Okej.
Så här, en bokserie på 36 böcker.
Oj. Och då får man liksom följa hela den släkten.
Dynastin helt. Liksom. Oj. Det är en sån här dynastihistoria.
Ja. Ja. Verkligen något att grotta ner sig i helt enkelt.
Och jag lyckades ju välja att recensera bok 2 av 36. Liksom, vilket kanske var lite klantigt av mig.
Ja.
Men det visste inte jag när jag läste pressmeddelandet på den här, tyvärr, ska sägas.
Har hon, alltså, har de sagt någonting sådär om de är fristående eller ska, är det tanken att man ska läsa dem i följd?
Det har jag inte riktigt förstått på omslaget. Nej. För det brukar annars stå så här, det här är en fristående del.
Just det.
Men alltså det är ju en väldigt intressant tidsperiod, för det är ju den här när Henrik den åttonde är som mest liksom i England. Mm. Alltså under reformationen, om man tänker, alltså 1510, tidigt 1500-tal.
Ja.
Och det handlar ju alltså om den fiktiva familjen Morland från York. Och en tid som det kanske inte har skrivits så mycket skönlitterärt om man ser till Sverige. För att ofta så brukar det börja liksom 1523 med Gustav Vasa.
Ja.
Så att jag tycker det är väldigt intressant att det här är ju en ny översättning. Och det är ju för att den engelska utgåvan av del 36 kom precis här i slutet av augusti.
Ja, nu måste jag tänka... När är Rosernas krig utspelar sig i Storbritannien? För det är väl kring där någonstans?
Alltså jag tror kanske. Vi ska dubbelkolla den frågan med min svärmor som ändå har läst historia på universitetsnivå.
Ja, precis.
Alltså brittisk historia då.
Ja.
Så att
för det är ju, inte det är ju gör när,
bort oss.
Precis, men det är ju när många av de här stora adelshusen drabbar samman och det blir en maktkamp så där om tronen.
Mm.
Så att, alltså, jag tänkte om det var samma, de kanske kommer dit eftersom det var en lång bokserie.
Ja, och jag tänker inte fortsätta efter det här, kan jag säga.
Mm.
De är lite för tjocka egentligen för att jag ska ha tid med dem.
Ja.
Och sen att jag inte har hela adelskartan eller tronföljden i huvudet gör att det blir jobbigt.
Mm.
Men det är ju alltså en återutgivning av en 80-tals... Den här kom ju ut första gången på 80-talet.
Jaha, oj.
Så att hon har jobbat med den här serien ända sedan 80 typ.
Ja. Häftigt.
Mm.
Hur kommer det sig att den blir återutgiven?
Jo, därför att bok nummer 30, sista boken kom ju nu. Sista delen. Och okay. Då hade väl rättigheterna för den gamla översättningen förfallit.
Ja, jag förstår.
För sånt händer ju trots allt. Att, liksom. Jag har ju dessutom försökt att researcha den här författaren, vilket var... omöjligt. Alltså, jag har knappt hittat ens en tidningsartikel.
Jaha. Om henne. Ja, det var ovanligt.
Men nu kommer min teori. Svaret heter Geoblock. Det fenomenet känner väl du till ganska väl som anime-fantast.
Ja, precis. Ja, det kan ju vara så att vi kanske har begränsad tillgång här helt enkelt på informationen. Alltså från Sverige. Ja.
Hon är ju lika hemlig ungefär som Alice Munro som de jagade runt halva Maine för journalisterna när hon fick Nobelpriset.
Ja.
Men jag tycker ändå att hon har ett väldigt häftigt sätt att skriva historisk roman därför att det är framförallt från ett kvinnoperspektiv. Och inte så mycket årtal, kungar och krig.
Nej, ja.
Det tycker jag gör att det här blir en ganska behaglig läsning i alla fall.
Mm. Det blir ju ganska passande, tänker jag också. Att, eller, för det är ju trots allt alltså från kvinnornas sida som dynastin förs vidare.
Ja.
Så att, ja.
Jag ser också väldigt tydliga spår av till exempel Jane Austens författarskap. Men även Dickens och Shakespeare såklart. Liksom. Mm,
ja.
Just sättet att också att hon berättar om barnen. Känns väldigt tydligt igen från just Dickens David Copperfield som du säkert känner till.
Ja, ja.
Men hennes språk är ju så levande. Det har ju inte gått att släppa den här boken. Liksom.
Ja, ja, ja.
Att få aggression, att känna som att någon står 2 centimeter från facet och skriker på en. Ja, det är en konst som få författare har kunnat göra med mig i alla fall. Alltså jag kände salivdropparna i ansiktet. Oj. Liksom.
Ja, ja, det är gripande. Alltså, ja, verkligen inlevelse.
Och en väldigt välgjord och noggrann översättning. Alltså det är svårt att översätta brittiska engelska böcker. Tycker jag.
Ja.
Det blir oftast en amerikanisering av det. Mm. Men i det här fallet så tycker jag ändå att översättaren har lyckats ganska väl med det. Mm. För att man har fortfarande behållit det brittiska känslan i det.
Ja.
Och det märks att det inte är någon Google Translate-översättning eller, utan att det faktiskt är en människa. Och att det har funnits gott om tid att göra det, framförallt. Mm. För ibland så händer det att man får böcker som är slarvigt översatta. Liksom. Ja. Ja. Men sen vet ju inte jag heller om det här kanske bara är en bearbetning också av den tidigare. Så det händer ju det med, så att säga.
Mm.
Så att, men, och jag ser också likheter i översättningsmetodiken med Colm Toybeins, den här om Brooklyn.
Känner inte
som
till.
Vi pratade om i senaste programmet, ja. Som du nog inte har lyssnat. Eller
nej,
det.
Nej, precis, det missade jag nog. Ja.
Och där vi också kommer recensera fortsättningen Long Island här.
Okej, okay. Ja.
Just när man får fortsätta Elliot och den här italienarens förehavanden.
Mm.
Nej, men, och den här bokserien jämförs ju ofta med Sagan om isfolket på grund av längden.
Ja, just det.
Och det är ju en bokserie jag inte har gett mig in i.
Inte jag heller, men ja, jag känner till den.
Mm. Men... jag tror ju som sagt var inte att jag kommer recensera kommande delar för att det är 500 sidor plus.
Ja.
Det har inte jag riktigt tid med egentligen.
Nej, nej, och 32 volymer också. Det är
36.
36, hoppla. Ja.
Nej, jag tror det får vara så.
Ja.
Det är liksom lite svårt att hinna med det på min lilla arbetstid här.
Mm.
Och, men personerna i den här boken är ju inte bara namn. De är ju levande. Mm. Och det är en konst att skriva historiska romaner utan att det bara blir årtal.
Mm.
Utmaningen ligger ju i persongalleriet som på... som 170 sidor in ligger på ungefär 30 personer.
Ja.
Det är lite Dostojevski.
Ja.
Jag känner att jag skulle behövt en namnlista lik den som finns i Dostojevskis översättningen av Dostojevski. Ja. Där man får en namnlista i början så kan man kolla.
Det underlättar.
Mm. Det jag också tycker utmärker den här boken är de starka kvinnornas roll.
Mm.
Det skrivs ju så många historiska romaner som utgår från män, krig.
Ja, det är ju ofta det som är dokumenterat sådär, historiskt. Eller man ska säga.
Ja.
Så att,
Men här kommer vi in med kvinnornas roll i historieskrivningen. Och det tycker jag är mycket intressantare att läsa om.
Ja.
Därför att den där andra typen med män är man ju så övermätt på nästan.
Ja, den finns ju ofta i historieböckerna. Sådär, lite
så den behövs liksom inte.
Nej.
En gripande historisk roman som får 4 av 5 av mig.
Mm.
Nu går vi på något mycket, mycket svartare. Hur väl känner du till Bruno K. Öjer?
En del, men jag har inte tagit mig i tur med liksom någon hel diktsamling eller så.
Ja, han är ju en väldigt berömd poet och det här är hans första diktsamling på 10 år.
Oj, ja.
Och den hette ju Och natten viskade, Annabelle.
Mm. Mm.
Som då Pontus recenserade åt mig.
Ja.
Som också har fått den.
Ah, okej.
Okay. Växlar ringar med mörkret.
Ja.
Han är för att komplettera hans samling. Han har allt.
Ja.
Så varför ska han inte få växlar ringar då? Tyckte jag liksom att.
Absolut.
Nej, men då är det klart att du måste ha den här också. Så att det blir komplett i hyllan.
Ja.
Det är ju ett väldigt stort djup och svärta i Bruno Sjöjers diktning. Och essensen fångas i varje rad där orden lagts på guldvåg. Kort och kärnfullt men djupt.
Mm.
Och det finns ju också en dikt här om hans vän Peter Lindfors. Som ju dog en otroligt, vars liv tog ett väldigt tragiskt slut. Han dog i porten till Philadelphia kyrkan i Stockholm.
Oj. Plötsligt då. Han
i hemlöshet.
Ah.
Han var bostadslös. Ja. Alkoholen tog över.
Ja.
För övrigt kanske mest känd för den breda befolkningen genom att han skrev texten till Micke Rickfors gamla superhit. Du vet, jag ska köpa vingar för pengarna.
Jaha, oj. Ja.
Jag tycker också att det finns en rörelse i Bruno Köjers diktning. Men samtidigt med samma svärta som Ian Curtis i Joy Division eller The Cure's låttexter.
Mm.
Är det någonting du är bekant med kanske?
Ja då, Joy Division har jag lyssnat mycket på faktiskt.
Ja. Jag kan ju inte låta bli också att associera till mörkret i Lustans Lakejers album Mörk Materia eller The Cure-covern In i en skog av Micke Herrström.
Mm. Ja.
In i skogen, men också delvis en uppgörelse med kulturvänstereliten på 70-talet. Ett uppbrott från de påtvingade idealen och att bryta med sitt gamla jag för att inte bli en bitter gubbe likt Ulf Lundell.
Mm.
Ursäkta att jag pissar på Ulf Lundell, men jag tycker han är för mycket av en bitter gubbe.
Ja.
Men det är väl värd läsningen det här. Men man får ta lite i taget. Det är som med all poesi liksom. Man måste stanna och tänka.
Ja, den är nog inte gjord kan jag tänka för att man ska liksom läsa i sträck. Eller man ska säga utan, som du säger, ta små portioner här och där.
Mm. Betyget blir 4 av 5 och nu ska det bli lättare poesi.
Mm.
Här i programmet, nämligen Nils-Åke Hasselmarks Ingenmansstrand.
Inget jag känner till.
Nej, men han var generationskamrat med Tranströmer är han.
Jaha, okej.
Okay. Mm. De är födda i ungefär samma generation, början av 30-talet.
Ja, ja. Mm.
Och om Bruno K. Öjer är natt så är Hasselmark helt klart dag.
Ja.
och en naturromantiker som länge var bosatt ute på Arholma i Stockholms skärgård. Då.
Ja.
Det är lättläst poesi med tydlig rytm. När jag läser det här högt så faller sig liksom raderna naturligt, va?
Mm.
Det är nästan så jag tänker lite spoken word eller den svenska poeten Sonja Åkesson. Mm. Om du känner till henne.
Nej, jag tror inte det. Det är möjligt att jag har hört henne utan att veta. Ja. Liksom exakt.
Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83 på dagarna. Snyter ungar och putsar golv och koppar potter och kokar rotmos och pälsa. Jag lever ett lugnt liv i närheten av tunnelbanan. Jag är svensk, hade en svensk uppväxt. Jag läste läkarboken under täcket. Jag var medlem i baptisternas juniorförening. Jag drömde om att vara med i sångkören och fånga till gitarr bland ljuslågorna. Jag drömde om att få vara med och fånga till gitarr på Luciafesten. Jag var en typisk snorunge. Jag grävde gångar under snön och satt under ett snöäppelträd och väntade på den yttersta dagen. Jag har suttit inglasad i ett bås när tiden vägrar bli fördriven och prövat lyckan i en rädd liten stuga med amor i gästrummet och mars i sängkammaren. Jag har aldrig besökt solkusten eller nått den heliga staden och jag har dåligt hopp om att någonsin hinna dit. Kvinnor ska inte utforska något, de ska stanna där de är. Min mamma påminner mig ständigt om allt jag har att vara tacksam över. Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83 om dagarna, tränar på min engelska. Jag har läst Catherine Levi med hjälp av ett kasserat lexikon och lagt märke till den sorgliga likhet mellan skolpojk i New York och en hemmafru i Stockholm. Kvarglömd i bakvända manér, ryckiga rörelser, ingen räddare. Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen genom himlen, men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag ser likhet mellan mig och potatis vid minsta källarljus, dessa famlande stänglar. Men aktas för stötar, aktas för kyla. Jag ser tigande barn i utsvultna hopar från djupet av en biograffåtölj. Jag har sett om jag är mor. Jag var där men jag led inte tillräckligt. Jag gick in och stängde min dörr. Jag sitter i min bekväma stol. Jag besöker de nyktra varuhusen där jag inhandlar mina sterila anständighetskarameller. Jag har skrivit dikter med tänkvärda pauser och kommatecken. Jag förvandlar röd till stenar. Jag tycker mig vara bortbunden. Jag tycker mig ha en stum hud spänd över mitt ansikte. Jag fantiserar om en liten kniv mellan tänderna. Jag har känt hur jag kräktes upp min strupe, hur också min tunga gled ur en obrukbar skymtrasa. Var finner jag instrument för all min instängda luft? Sölad sko på en överfylld gata. Jag är en herrlös hund full av efterhängsen kärlek bland likgiltiga nersölade skor. Jag har ett äkta par på måttbeställda skumplastmadrasser. Klaga över uteblivna upplevelser. Jag förstår deras leda. Jag har känt smekningar fastkletade som tuggummin. Jag dåsar på min plaskdanskant. Jag väntar med de uttråkade mödrarna. Jag ser deras män komma rullande i sina folkvagnar. I de innötta hjulspåren de har skinande nylonskjortor och små skinnkuddar där bak. De har idiotsäkra tidtagare och blickar fulla av det här kött. Jag känner i mitt eget knagande ansikte. Jag lever ett lugnt liv. Läsandes hyllningar till tillvaron av någon som inte led tillräckligt. Jag tuggar mina vitsar. Jag stretar med min sega hög av den fula ankungen som aldrig förvandlades till svan. Hade jag då ett slags vingar, jag känner sliter av brandskål och jag plåstrar med min onda pucker. Jag letar efter min lilla kniv för länge som förstörd av rost och sönder trampar i det gula gränsen.
Men liksom bär fram orden naturligt.
Ja, det blir som en sång lite grann. Ja. Så. Ja.
Och han använder också rörelsen i naturen som metafor för livets nycker. Mm. Men man kan också läsa det här som bara ren naturlyrik. Mm. Och njuta av det. Jag finner ju att titta den alluderar på Vysotskis dikt Ingenmansland som du säkert har hört. Det är en sån här väldigt berömd.
Ja.
Men jag tänker också på de inledande fraserna i Harold Pinters Ingenmansland. Naturen är ju ytterst levande i de här dikterna, både som en metafor och i direkt mening. Starka bilder som dröjer sig kvar i medvetandet. Och det här är en diktsamling jag önskar att jag inte hade behövt läsa fullt så fort. Alltså.
Mm.
Utan att kunna ta en dikt och då tänka kring recensentens eviga förbannelse, står det i mitt manus.
Ja. Du får låta det vila ett tag och komma tillbaks till det helt enkelt.
Jag tror det, ja. Du Jonas. Ja. Här. Nu ska det bli mat igen.
Mm.
Ytterligare en kokbok. Den här gången en kokbok från tjejen bakom Portionen under tian.
Mm.
Hanna Olvenmarks mellanmåls kokbok.
Ja.
Billiga mellanmål är ju aldrig fel.
Nej, verkligen. Och framförallt inte när de är så här liksom praktiska. Enkla att ta med och sånt där. För det... Jag kikade lite i den och fick lite upplevelse så här att ja, de hade ändå tänkt liksom på att man skulle kunna ta med sig det enkelt. Och så där.
Ja, alltså den är ju tänkt för att barnfamiljer ska kunna lösa vardagspusslet.
Ja.
Liksom att man ska kunna slänga ner. Det är ju därför jag tror de har gjort mycket muffins till exempel. För att det är så lätt att kasta ner i en ryggsäck eller en träningsväska.
Ja, precis.
Och att de liksom också använder att det är svinnsmart.
Mm.
Det vill säga att de gör muffins på till exempel övermogen banan.
Ja, ja men det är toppen. De hade något tips också där på hur man gjorde så här torkade fruktskivor, eller man ska säga.
Ja.
Som jerky ungefär, fast frukt. Då.
Ja.
Och det tycker jag är toppen, som tycker det mesta är för sött. Men det här kunde man ju söta efter behag. Man behöver inte ha i socker.
Jo, men min fru har något liknande recept på samma pryl. Mm. Fast i en av sina brittiska kokböcker.
Ja.
Så det blir ju som sån här fruktdrämmar.
Ja, men precis. Alltså inte lika sött riktigt. Sådär, som godis. Sliskigt, nej, men precis. Utan det,
Det jag också gillar är att det är så enkla recept där med grejer som man oftast har hemma. Jag menar, havregryn har man ju alltid hemma.
Torrvaror är ju alltid toppen faktiskt, om du är med. För att det är sånt man har i skåpen.
Ja, nej, men det är mycket av det här som är väldigt bra. Och dessutom är ju allting näringsriktigt, eftersom att Portionen under tian drivs av dietister. Så de har ju kollat så att man får i sig allt man behöver i dem också.
Ja. Mm. Ja, det är ju toppen. Mm. Och havregryn som du nämner, det är ju verkligen en sån här fantastisk. Alltså den innehåller nästan allt man behöver faktiskt.
Men det enda jag vill anmärka på är vissa färgkontraster i den här boken. Det är inte så lyckat att ha mörkgrå botten på svart text.
Mm, just det. Ja.
Så det finns några recept som jag inte har lyckats uttyda för att...
Ja.
Betyget blir 3 av 5 och nu går vi vidare. Nu blir det mathistoria. Mm. Rickard Tellströms Varje tugga är en tanke.
Ja.
Handlar ju om svensk mathistoria under 800 år.
Oj, spännande. Ja.
Och han är ju etnolog så att allting är ju vetenskapligt belagt också. Det är en jättelång notapparat till den här boken.
Det kan jag tänka mig.
Och han blev ju känd framförallt genom Historieätarna som ju gick på tv för 10 år sedan kanske.
Ja.
Och här skriver han då en bok om svensk måltidshistoria. Något som har kommit att intressera mig ganska mycket.
Mm.
Han lyfter ju också fram fiskens historiska betydelse. Någonting som vi svenskar har kopplat oss loss ifrån ganska mycket på senare år. Tyvärr.
Ja.
Till exempel den uppländska julgäddan.
Ja. Ja. För det är nog inte så många som har på julbordet i Uppland idag.
Nej. Men det var det vanliga ute i Roslagen.
Ja. Ja, det är klart. Man hade nog inte så mycket svinfarm och sånt. Utan det var väl mer lättare att ha gädda.
Och jag gillar ju det här att den bygger på historiska källor också. Och att du får med menyer. Alltså du kan få liksom se vad åt en Uppsala student på 1800-talet. Mm. Till frukost, lunch och middag. Ja, liksom. Ja. Och också hur mängden kryddanvändningen ökar över tid.
Mm.
Det är just det som gör den här boken så nyttigt att förstå varifrån kommer våra mattraditioner. Det gör att det blir enklare tycker jag.
Ja.
Betyget blir 3,5 av 5 och nu ska vi få en liten rapport här. Hur gick det nu då? Tyvärr inte så bra. Han måste ha haft en väldigt kall ugn.
Aha.
Man pratar ibland om att ugnar är på the hot side eller the cold side. Ja. Och hans måste vara på the cold side. Mm. Mm. För hade jag kört min Gotlandslimpa i den temperaturen så länge, då hade jag haft en kolbit kvar.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och det jag också måste anmärka på var att det fanns varken salt eller jästmängd angivet. Det är ju annars standard liksom.
Ja.
Eller så litar han på att man är så duktig på att baka att man vet det. Och det tycker jag är lite tokigt.
Ja.
Oh,
veckans retro. Ja, då var det dags igen då för veckans retro där vi då firar en aktuell skiva som firar jämna årtal.
Mm.
Och nu blir det lite Spandau Ballet. Oh. Har du någon koll på dem kanske?
Lite grann. Jag hade en, ja, lite i samband där faktiskt med när jag lyssnade på Joy Division och sånt, så hade jag även en liten New Romantic fas sådär. Liksom då jag lyssnade mycket på tidig 80-tals New Romantic helt enkelt.
Ja. Nej, men det var ju ett av de New Romantic band som jag upptäckte i gymnasiet när jag började lyssna på Ultravox, Duran Duran och Depeche. Liksom. Ja. Och nu är det ju 40 år sedan Parade gavs ut då.
Mm.
Så det är annars ett band som mest känd kanske för låten True eller Gold.
Mm. Mm.
Det är ett av de här banden som hade mycket sax också. Den här ikoniska 80-talssaxen.
Ja. Ja, underskattat instrument.
Väldigt. Så länge det inte blir George Michael eller ja. Careless Whisper.
Ja, precis.
Eller som den blev på svenska. Någon försa sig.
Ja, kanske inte den mest lyckade översättningen.
Ja. Mm. Nej, men vi ska få höra låten Only When You Leave med Spandau Ballet.
I'm just a little fool enough to need you.
då vet ni ju vad det är dags för. Nu är det någonting riktigt dammigt vi har grävt fram här.
Ja, vad är det för något?
Jag fick genom en bekant faktiskt tag på en samlingsskiva med fritidsgårds- och studieförbundsdisco.
Oj, ja, det här kanske blir nostalgiskt för lyssnarna. Alltså, om man har varit på lite diskon och sånt i sin
ut. Nej, men alltså disco som skapades av band som fritidsgårdsband.
Ja, okej. Okay, ja.
Och studieförbund liksom. För många studieförbund på 80-talet erbjöd ju replokaler till ingenting. Mm, liksom.
Ja.
Och vi ska nästa vecka få höra en annan där jag faktiskt har gjort lite research.
Ja.
På ett band som heter Image från Örebro som, där en av medlemmarna var med i Kenneth och The Knutters.
Inte hört talas om.
Men jag ska kolla med min far också, för min far var ljudtekniker under perioden i Örebro. Det var många av de här. En del av de här banden på den här samlingen har en väldigt stark Örebro-koppling.
Ja, ja. Ja,
och
spännande.
Studio Kuling i Örebro. Mm. Där min pappa var ju ljudtekniker på den tiden så att, i Örebro. Så att,
ja, han kanske fixar ljudet till några spelningar helt enkelt.
Ja, ja. Så jag vill kolla det liksom, ja. Om man känner till det här bandet. Och, ja. Men det är nästa program, det är inte det här. Vi ska föra på låten Mina nya disco jeans heter låten.
Bara titeln.
Men de som har sammanställt den här skivan med Svenska Discokyrkan som de kallar det för är Mika Snickars från Snickars Records. Det är en sån här legendarisk DJ-skivbutik i Stockholm som har funnits sedan 90-talet.
Ja, okej.
Okay. Och Daniel Savio, han har ju varit inblandad, jag tror jag har sett honom på Volt. Eller träffat honom på Volt. Jaha. När det fanns.
Ja.
För han har gjort Squee nämligen, som var mycket på den etiketten Flogsta danshall.
Mm-hmm. Ja.
Så att, men vi ska föra låten Mina nya disco jeans i Svenska Discokyrkan Edit med Borta på vinden. We'll be right back.
strunta i mitt time, så får du kolla och rå.
Ja du Jonas, det var det. Då var vi klara för idag. Vi får klippa in någon låt till er här så det inte bara blir prat.
Ja, det kanske är bäst.
Men jag tycker det har varit en härlig inspelning idag.
Ja men verkligen.
Och så hörs vi igen om 2 veckor hörni.
Mm.
Ha det bra.
Hej då.